Äntligen postseason i NFL, eller vad säger du, Rogan?
Ja, äntligen. Indeed. Äntligen.
Vi har fyra stycken wildcard matchups. Det här skiljer sig lite grann från de vanliga svenska slutspelen som vi är vana vid i hockey och så vidare, när alla spelar direkt. Men vi har ju fyra lag totalt, två från varje conference, som är direkt kvalificerade till vad som kallas för divisional round, va?
Exakt.
Och det är alltså New England Patriots, Denver Broncos, San Francisco 49ers och Atlanta Falcons. Och de här fyra lagen ska nu få några motståndare i wildcard round, och matchupsen är Cincinnati Houston, det är Minnesota Green Bay, Indianapolis Baltimore och Seattle Washington.
Jajamän.
Vi ska gå igenom de här match för match och titta lite på de olika lagdelarna, och du ska få säga lite grann hur du tycker att lagen står sig mot varandra.
Absolut.
Vi ska titta lite på statistik från olika lagen och se vad som kan vara intressant att titta på inför varje enskild matchup. Först så har vi några intressanta saker att nämna. Ray Lewis, en middle linebacker i Baltimore, inte vilken linebacker som helst, en av de största NFL-ikonerna. Han har annonserat att han ska sluta efter den här säsongen. Han har varit skadad stora delen av den här säsongen.
Jajamän.
Han spelade nu i förra matchen.
Exakt, jag tror han var tillbaka förra matchen, som var hans första på väldigt länge. Jag vet inte exakt när han var skadad, men han skadade ju sin bicepsmuskel, tror jag det var. Så att han var tillbaka där och annonserade på ett lagmöte idag, tror jag det var, att detta blir hans sista, his last run, som han uttryckte det, hans sista slutspel och hans sista matcher med laget efter 17 säsonger i Ravens. Och som du sa, en av de riktigt stora genom tiderna.
För de som inte känner till honom alls och vet vem det är, hur skulle du beskriva honom?
Ja, han är väl the blueprint av en ledare. Han är en riktig ledare. Egentligen hjärtat i Baltimore. De kommer ju sakna honom oerhört. Han har såklart blivit långsammare med åren, men han har alltid tränat väldigt, väldigt minutiöst, förberett sig exemplariskt. Så han har egentligen inte gått ner i produktion med åren. Och han är ju en fruktad tacklare där i mitten av planen. Han är ju egentligen bra på allt. Han är bra på att täcka. Han är bra på att fylla luckor i run defense. Och ja, helt makalöst bra. En av mina favoritspelare. Det är en ganska ledsam dag. Jag fruktar den här dagen, för han är alltid kul att se på. Han är alltid en stor del av NFL på alla möjliga sätt, med intervjuer, med vad det än må vara, så är han alltid en stor del. Han kommer vara oerhört saknad, i alla fall från min sida.
Går att jämföra lite som när Niklas Lidström annonserade att han skulle sluta i Detroit?
Helt klart, helt klart.
Liknande.
Helt klart. Dock så är ju Niklas Lidström en modest svensk från, från Västerås liksom. Medan Ray Lewis är helt annorlunda. Men de har helt klart lika stor ikonstatus. Det har de. Definitivt. Definitivt.
Om man bara kort ska beskriva, vad gör en middle linebacker?
En middle linebacker, han är ju andra vågen av defense, kan man säga. Han är bakom defensive line. Det finns olika typer. En middle linebacker är ofta mitten i planen, ungefär som namnet uttrycker. Han ska ta hand om det som kommer där. Om det är routes som går över mitten eller om det är springspel, så ska han fylla luckorna som blir i mitten, så att säga. Även är han som, han är som en quarterback för defense. Det är han som defensive coordinator kommunicerar med, vilka plays de ska spela och så där på defense. Det är han som autoboltar defense-spel. Det är han som ändrar coverage eller blitzar eller vad det än må vara. Är det han som ändrar det. Så att han har ganska stor roll i defense.
Och den defensive coordinator är alltså, vad ska jag säga, tränaren för försvaret, ska man kunna säga. Han som
exakt. Det går ju till så att i NFL så är det ju, man kollar ju plays. Man säger helt enkelt vad man ska göra, och det gör coachen oftast. till skillnad då från andra sporter där det är spelarnas egen förmåga, uppfinningsförmåga som det används ju också. Quarterbacks, bra quarterbacks kan ju återbolta och ändra plays, men normalt så är det en play som kallas in från en coordinator, offensive coordinator för offense och defensive coordinator för defense, och då är det en spelare quarterback på offense och en linebacker på defense som helt enkelt säger till de andra spelarna vad de ska göra.
Intressant. Den andra saken som jag ville ta upp här innan vi går in på matchupsen. I NFL så har man något som kallas Black Monday. Måndagen som följer den sista omgången. Varför kallas det Black Monday, Niklas, och vad har hänt?
Jo, den kallas Black Monday för att det är ofta då som coacher och general manager och andra staff members får sparken helt enkelt. Och den var ju oerhört brutal i år. Det var väl 7 coacher tror jag som fick sparken och en hel bunt med general managers. Och det tror jag väl att göra med att det var väl den första säsongen på länge som det inte sparkades eller avgick någon coach under säsongen. Annars brukar det ju ibland sparkas coacher mitt under säsongen. Precis som det gör i hockey i Sverige eller så, men det hände inte i år och därför så var det ju många som var dömda redan på förhand. De jag vet kommer på huvudet, jag missar säkert någon, men så är det ju Andy Reid i Eagles efter 14 år eller vad han var där, mitt kära Eagles. Det kändes väl oundvikligt. Det var Ken Wisenhunt i Arizona, det var Lovie Smith i Bears, det var Cromell i Kansas, det var North Turner i San Diego, även headcoachen i Buffalo som jag inte kommer ihåg vad han heter nu bara därför. Alla de fick sparken och så att det är många jobböppningar nu i NFL och det ska bli intressant att se vilka coacher som hamnar var och om det kommer några nya coacher från college-nivå som kan göra det bra likt Harbaugh i San Francisco till exempel.
Finns det några intressanta rykten än? Jag tyckte jag såg Reed till Kansas City var någon.
Ja, han hade varit på någon 9 timmar långt möte där idag. Och det skulle vara intressant, för han känns som han är en sån som vill ha ganska mycket kontroll över vad det gäller val av coordinators och draft picks. Och det känns som Kansas att han skulle kunna få det där. De är ju väldigt desperata efter ett toppnamn, liksom en top name coach, och Andri är ju helt klart det. Så att, det är intressant. Sen ryktas det ju om att Lovie Smith från Bears ska gå till Buffalo. Och sen är det ju en Oregon State tror jag de heter. Ett college-lag. Deras head coach Chip Kelly är ju jagad av många lag. Han har gjort det väldigt bra där. Men han har en väldigt speciell stil av offense som är oprövat i NFL. Men det är ju ändå många som verkar tro att han har vad som krävs för att klara det på en högre nivå. Så det blir spännande att följa.
Ja, vi får väl följa det allt eftersom som det händer under att vi gör podcast nu under slutspelet. Och sen om vi gör en uppföljande efter.
Absolut, vi får väl ha en wrap-up podcast.
Och vi har ju vår blogg också.
Vi har vår blogg också, där kommer det.
Och adressen dit är
nfljr.blogspot.com.
Perfekt. Ska vi gå på matchup sen?
Det gör vi.
Då har jag tänkt så här, vi ska prata lite generellt om de olika lagdelarna och sen ska du få gradera lite grann här.
Gradera också, det låter utmärkt.
De här olika lagdelarna då vi ska ta upp, det är quarterbacks, det är running backs, det är receivers, defense och coach.
Ja.
Så 5 olika. Om du tycker att det är lika bra mellan lagen eller om det är fördel något lag eller om det är stor fördel något lag.
Jajamän.
Ska vi se hur det spelar ut.
Absolut.
Vi tar dem i kronologisk ordning här. På lördag, nu kommer de 2 matcherna på lördag kommer gå sent svensk tid.
Ja.
Här, väldigt sent.
De går, ja exakt.
Den första går alltså Texans Bengals på 10 och vi har satt fotboll 22:30.
Den börjar, ja, som mellanmatchen är normal omgång.
Ja, alltså. Precis. Så det är ganska sent. Och Packers Vikings klockan 2. Men om vi börjar med Texans Bengals. Texans lyckades ju inte vinna i Lucas Oil Stadium i Indianapolis. De har ju fortfarande inte vunnit i Indianapolis, vi har förstått.
Nej, de har inte vunnit sen de kom in i ligan. Och det har ju såklart mycket att göra med att Peyton Manning var quarterback under 10 år där i Indianapolis. Men de lyckades som sagt inte göra det.
Nej, och då åter de ner på tredje
sidan.
Och att ringa spela wildcard.
I och med det så förlorade de ju även one seed i AFC, som de har haft hela säsongen och som jag och nästan alla andra trodde att de skulle utan problem ta. Och fick där, för de var ju inte inställda på att spela den här matchen. De har ju säkert varit inställda länge på att få en bye week. Men de lyckades ställa till det för sig själva genom att förlora här 3 av sina 5 senaste och på så sätt bli passerade av Broncos och Patriots.
Andy Dalton versus Matt Schaub.
Absolut, och det här är ju en rematch av förra årets wildcard round. Men trots det så är det Matt Schaubs första playoff start. Andy Dalton har ju en start i playoff sen förra året, men förra året var ju Matt Schaub skadad och det var TJ Yates som var quarterback då för Houston. Som de lyckades vinna trots det mot Cincinnati. Men det finns statistik på det där. Det är väldigt, väldigt svårt att vinna sin första match i playoff. För det är en helt annan stämning. Det är lite längre uppladdning innan matchen. Det är lite mer ceremoniellt och sådär. Så att det är oerhörd press på honom. För att han är trots allt stjärnan. Han är trots allt veteranen. Men om han inte vinner den här, då kommer folk säga att TJ Yates tog Texans längre i slutspelet än vad Matt Schaub gjorde, så jag tror han är ganska så nervös inför den här matchupen. Och det tror jag att hela Houston är efter deras skakiga avslutning.
Vem har fördelen i den här matchupen? Quarterback.
Quarterbacksen. Jag tror ändå att det är Matt Schaub. Han är rutinerad. Han är på hemmaplan. De kommer att ha hjälp av publiken. Andy Dalton kommer få det tufft där. Men jag tror att det är jämnare nu än vad det hade varit för say 5 omgångar sedan om det hade varit slutspel då. För jag tycker inte att Matt Schaub såg speciellt bra ut mot Colts. Vi satt ju och såg den matchen tillsammans och vi båda tyckte väl att det såg ut att saknas lite skärpa. En del passningar var oprecisa och sådär. Och även deras O-line såg skakig ut. Den har varit jättebra under säsongen, men den såg även den skakig ut. Och Matt Schaub är ju inte någon som klarar press speciellt bra. Och det tar vi säkert upp sen på defense, men Cincinnati har ju ett riktigt bra defense.
Mm. Om jag är tvungen
att ge en fördel, ja, så ger den till Schaub.
Ja, absolut. Jag antecknar. Om vi ska gå på running back så har ju Texans en viss Foster.
De har en viss Foster och Ben Tate som backup. Så där skulle jag väl säga det är en fördel Texans helt klart. På gränsen till stor fördel. Dock så har Ben Jarvis Green Ellis, the law firm där. Han har ju varit riktigt bra för Cincinnati. Flera matcher över 100 yards. Och han ger dem en balans offensivt som de behöver. Han är ju en tuff runner. Han springer ofta rakt upp i mitten. Liten fast ändå väldigt, väldigt tuff. Och det är inte några spektakulära runs där än Fosters ofta, utan det är liksom hårt rakt upp i mitten. Det som är absolut mest frustrerande för defense. Så att det blir en nöt att knäcka för Houston, helt klart. Men det är klart, är en Foster och vi såg ju att ändå mot ett ganska bra, eller defense förra veckan som jag tyckte spelade run ganska bra i Colts, så hade han ändå 90 yards och en touchdown, och han kommer säkert ha något liknande den här matchen.
Det här är väl inte två lag som är kända för sina receivers, du förrättade om jag har fel, men vad har vi att säga där?
Där har du faktiskt fel. De har ju två av de absolut bästa receiverna i ligan. Cincinnati har ju den helt makalösa AJ Green som är inne på sitt andra år och nämns väl som nästa Calvin Johnson, en stor snabb receiver som är helt makalöst bra, och han och Andy Dalton är väl den quarterback receiver tandem som har flest touchdowns över 2 säsonger och mest yards och alla sådana rekord. Och Texans har ju i sin tur en av de absolut bästa också i Andre Johnson, som också har varit jättebra den här säsongen. Dessutom mått sig ganska så skadefri. Men utöver de två så saknas det. Det finns lite önska på receiverna bredvid dem, så att säga. Så att det får vi se om de satsar väldigt hårt på att ta bort just de två vapnena. För då kan det bli svårt. Men jag skulle nog ändå säga att Texans har lite fler alternativ vid sidan av sin stjärn receiver så att säga.
Det är intressant att du säger det, för känslan är ändå att det är, i alla fall Texans, inget lag som, eller som ändå bygger på från ramspelet.
Nej, alltså de har ju lite speciellt offense, för de bygger ganska mycket på de har ett speciellt springschema som vi diskuterade tidigare, zone run med Arian Foster, där han själv väljer i princip hur han ska springa, och de bestämmer åt vilket håll, och så väljer han själv vilket hål eller om han ska gå på utsidan. Medan Cincinnati har lite mer klassiskt sån här, man plockar på first down med springspel, om man plockar 5-6 yards så är man nöjd med det. Medan Houston under säsongen har ju visat att de dels kan de passa väldigt bra när de behöver det, har de gjort i vissa matcher, och så kan de ju bara springa bollen om de vill det också och kontrollera matchen den vägen. För det är klart att man kontrollerar ju klockan väldigt bra om man har ett bra springspel. Och vi ser ju i statistiken till exempel att Houston har ju bättre time of possession. Ganska mycket bättre time of possession än vad Cincinnati har. Och sen så är det Matt Schaub, de har ju ett ganska bra, de vill ju, de utnyttjar ju play action ganska ordentligt. Det gör man ju gärna om man har ett så pass bra springspel som de har. Ofta play action bootlegs och en deep streak till exempel, det gillar de att göra. Cincinnati är väl klart de utnyttjar play action också, men de har ju inte ett lika bra springspel, så det är väl inte lika effektivt.
För att hoppa till defense här då. Du nämnde att Bengals har ett bra defense.
Det har de, och det har även Texans, det måste man nämna. Och Texans har väl fördel i nästan alla, eller i alla kategorier som räknas, förutom yards per game allowed, men det är marginellt mer. Det här är ju en battle mellan två av de absolut bästa D-linemen i ligan, som båda, eller det kommer stå mellan dem och Von Miller om vem som blir defensive MVP. Då snackar jag såklart om J.J. Watt i Texans och Geno Atkins i Cincinnati. Ja, det är svårt. Jag skulle säga att Texans sett på hela säsongen har haft ett bättre defense. Men på de sista matcherna har Cincinnatis defense sett helt makalöst grymt bra. Och det tryck som Geno Atkins kan sätta rakt upp i mitten mot quarterbacken är helt makalöst, och jag tror ändå att det passar Schaub sämre, men då ska man också komma ihåg att jag tycker att Texans har en bättre O-line, så att frågan är om man kan hantera passrushen bättre, för att det är klart att Texans passrush är också, ja, om inte det bästa så bland de bästa i ligan, så att där skulle jag säga att det är jämnt, jag skulle säga att det är lika där.
Och i Texas har vi då J.J. Watt.
Exakt. Som var vann väl sack-ligan, tror jag. Han hade väl en 19,5 sacks på säsongen eller något sånt här, så att han är ju, och han kan ju göra så mycket. Han kan vara både i mitten, han kan vara på som en defensive end. De utnyttjar honom väldigt bra för att få han i bra matchups.
Lite snabbt nu då om coacherna, om du har något att tillägga där.
Absolut. Marvin Lewis i Cincinnati är ju den näst längsta headcoachen i ligan nu efter Bill Belichick när Andy Reid fick sparken. Han är ju en väldigt bra defensive coach som är såklart rutinerad, och Gary Kubiak, han har ju varit i Houston sedan 2006 och har ju faktiskt byggt upp ett väldigt bra lag. Jag vet för lite egentligen om dem för att säga vem av dem som är bättre än den andra. Båda är väldigt bra coacher, så jag tycker nog att det är jämnt där också.
Liten fördel Houston då, overall?
Jag skulle säga det. Lite fördel Houston. Mycket också på grund av hemmaplan också. Så skulle jag sätta dem som favoriter. Men det är jämnt, och det är inte alls säkert på något sätt. Så att det kommer bli en spännande match att följa. Jag tror det kommer bli en ganska tät match. Jag tror inte det kommer bli någon blowout åt något håll. Att den avgörs inom 7 poäng, tror jag.
Spännande.
Absolut. Det blir till att följa på lördag.
Ja. frånvarande, men jag satt och tittade på vilken jag skulle ta nästa.
Absolut.
Minnesota Green Bay.
Ja, herregud.
De möttes ju nu i sista omgången här. Och, eller jag kan ju säga Adrian Peterson mot Green Bay.
Fast det, ja, det är helt klart så. Han var ju, han kom ju så nära men ändå inte på det där rekordet. Han var 9 yards ifrån Eric Deckersons rekord där på rushing yards per säsong. Men han kom ju över 2000 och han hade ju 199 för dagen när de möttes. Så de slog ju Green Bay, vilket gjorde att de tog sig in. Och de gjorde även att Green Bay då tappade number 2 seed och därför fick de mötas igen här i wildcard-rundan. Det här är ju en jättespännande matchup. För Ponder såg faktiskt, han har ju fått en del kritik i veckorna före den här matchen. Men han såg faktiskt bra ut nu mot Packers. Han hade 3 touchdowns, ingen interception. Och gjorde några viktiga spel för dem när de behövde det. Så att, men den här matchen är nog den som jag på förhand tycker är den med en klarast favorit. Faktiskt.
Och då gissar jag att du syftar på Packers.
Ja, jag syftar på Packers.
Om vi börjar på quarterback så har redan börjat nämna Ponder lite grann och jämför med Rodgers.
Ja, det går inte. Där är det ju stor fördel Green Bay. Rodgers är ju en av de bästa i ligan och han har sett oerhört bra ut på sista tiden. Han är... Och så möter han Ponder som inte har startat en enda playoff-match. Dessutom på hemmaplan. Ja, det är en stor fördel Green Bay där.
Vem sätter vi upp Peterson med på running back då mot Packers?
Det går inte ens att säga. Jag vet inte ens namnet på vem de ska starta.
Nej, precis,
i Green Bay.
Jag kände det också. Var jag påläst eller inte? Men då...
Nej, de startade någon okänd rookie där förra veckan. Vilket i och för sig gjorde, han gjorde det väl ganska bra. Men det är klart mot den bästa running backen som finns i ligan idag och en av de bästa running backs som har funnits i ligan de senaste 20 åren kanske efter hans karriär, som kanske kommer vara en av de bästa running backs någonsin. Det är klart att det är en stor fördel Vikings, och det som är absolut mest imponerande med honom är ju det som jag konstaterat gång efter annan här på slutet, är ju att även om de försvarar run med allt vad de har, de kan sätta 8-9 spelare i boxen, så trots att Green Bay gjorde det i söndags, så fick han ju ändå 199 yards och en touchdown rushing. Så att, ja, han är bara makalös. Men däremot så tror jag att nu när de är på bortaplan så kommer Green Bay göra för mycket poäng för att de ska kunna... De måste vara med i matchen för att kunna springa bollen, för det tar ju längre tid. Det kommer ta ju för lång tid om de skulle ligga 14 poäng bakom till exempel. Då kan de ju inte springa så mycket, då måste de passa. Och det är väl det som kommer vara Green Bays plan, att försöka stoppa honom i den mån det går, vilket de insett nu på 2 matcher i säsongen att det kanske inte går allt för bra. Men då ska deras offense, lyckas de stoppa honom en gång så deras offense kan göra 2 touchdowns, då kanske de måste gå bort från springspelet, och då är ju Minnesota ett mycket sämre lag. Minnesota är ju väldigt bra så länge de är med i matchen och har ledningen kanske till och med, eller ligger bara några poäng bakom, så att de kan springa bollen. Tvingas de passa mycket, då dels tar man ju bort deras största hot, och dels de tar bort deras största hot och tvingar Ponder då måste han vara helt makalöst bra helt enkelt, och det tror jag inte han är redo för att göra. Så att den här matchen skulle kunna bli, den här skulle kunna bli ett stor marginal om det vill se illa för Vikings.
Om vi ska jämföra receivers lite grann.
Det är samma där. Alltså, det är ju stor fördel Packers. Jag vet inte ens vilka receivers Vikings har nu. För de har så många skador på receivers just. Så att det är sjukt åt det. Deras bästa receiver Percy Harvin är ju inte med. Han är borta för resten av säsongen. Och i Green Bay har de fått tillbaks Jennings. De har Jordy Nelson. De har Randall Cobb, de har alla de här Jones och så att det är en stor fördel Green Bay också.
Defense.
Där är det lite svårare dock, för där tycker jag ändå att Vikings har bra defense, medan Packers har väl ett okej defense kanske man skulle kunna uttrycka det. Packers har väl mer stjärnspelare på defense kanske, med Clay Matthews och Charles Woodson och sådär, men det har inte riktigt funkat de senaste säsongerna som de gjorde till exempel när de vann Super Bowl. Och Vikings har ju faktiskt spelat väldigt bra defense de senaste säsongerna. Det är mångt och mycket de som har gjort att de har kunnat vinna, för det är de som har sett till att motståndarna inte har kunnat göra så mycket poäng så att de har kunnat springa med Peterson. Utan de så hade det sett helt annorlunda ut. Nu fick de däremot mycket skador, framförallt i secondary Vikings, alltså i förra matchen. Och jag vet inte om alla de starterna kommer hinna tillbaks. För att det man ska komma ihåg i förra matchen när de vann med 37-34 är ju att de släppte till väldigt, väldigt mycket samtidigt som de lyckades göra väldigt mycket själva. Men om de är lite skadade, spelar på bortaplan och allt sånt här, då blir det svårare för offense att göra poäng. Och lättare för Green Bay, eftersom de är, ja, eftersom det är hemmaplan och de är familjära med spelplanen och så vidare. Så att där skulle jag säga att det är jämnt, tror jag. Att det är jämnt mellan lagen.
Men Green Bay har ändå plockat en hel del interceptions.
Det har de. De är bättre än Vikings på takeaways, alltså fumbles och interceptions, det är de. Och det vet ju inte minst Christian Ponder, som kastade 2 interceptions på Lambeau Field när de möttes när de möttes i week 13 där. Men jag tycker att Minnesota har ett mer kompakt defense som är bättre som grupp överlag, så att jag skulle ändå sätta att det är jämnt där, tror jag, baserat på formen de senaste veckorna.
Kan coacherna göra någon skillnad i den här matchen?
Det tror jag. Leslie Frazier, som är coach i Vikings, han är ju inte jätterutinerad, och han har, ska ihåg, var ju en av de coacher som han var ju på hot seat inför säsongen. Han har gjort det bra i år, helt klart. Det måste man måste ge en kredit för att gå till slutspel och vinna 10 matcher. Det är väldigt, väldigt bra gjort med tanke på vad laget tippades att hamna innan. De var ju, alla trodde att de var helt klara och få drafta number one overall, alltså komma sist i hela ligan. Så att han har imponerat stort. Men Mike McCarthy, han har redan vunnit en Super Bowl. Han har byggt ett oerhört bra lag. Ett oerhört bra defense framför allt. Och har ju, så att där ger jag fördel till Green Bay.
Och då kommer vi fram till summa summarum att, ja, precis som du sa, att det kan mycket väl bli en blowout här för Packers på hemmaplan.
Det kan mycket väl bli en blowout. Jag tror att jag tippar på att Packers kommer vinna den här med minst 14 poäng.
De är, ska se, ungefär 9,5 poängs favorit här.
Okej. Okay. Ja, nej, men det är absolut befogat, och jag tror som sagt det blir lite större marginal än det. Det är så stor bedrift av Minnesota att gå till slutspel, så jag tror det blir ganska svårt att gå längre än så. Det är så svårt att tagga om när man inte har varit i den situationen innan, om du förstår vad jag menar. För Green Bay är det här nästan en besvikelse att inte få en bye week, medan med Minnesota är det en oerhörd framgång. Det kan vara svårt att tagga om kanske. Men det brukar vara sådana psykologiska effekter som spelar in i ett slutspel. Och eftersom det är på bortaplan också. Så att jag tror att det blir den match som avgörs med störst marginal.
Vi har ju en rookie quarterback här som har gjort ganska bra ifrån sig i år. Jag tänker på Andrew Luck, om vi ska hoppa till nästa match.
Absolut. Och inte bara han, om vi ska snacka rookie quarterbacks, men vi kommer till det sen. Men... Absolut, jag läste en intressant statistik dock. Han får ju mycket hyllningar, men han har ju mycket som kan bli bättre. Han har ju under 50% completions sina 5 senaste matcher. Det är den längsta streaken med under 50% completions någonsin av en starting quarterback. Men trots det, han kastar ju väldigt mycket, och trots det så vinner han ju games. Och vi satt, som sagt, som jag sa förut, vi satt och kollade den här matchen, du och jag tillsammans. Och vi häpnade ju över många av kasten han gjorde, framförallt den touchdown till T.Y. Hilton där. De var helt makalös. Och han är bara, ja, han är riktigt, riktigt bra. Och det var, jag lyssnade på Rich Eisen podcast här i veckan, och då var det Brian Billick sa att han känns inte som en rookie längre. Han har gått förbi det steget redan nu. Han gör lite mistakes, men han lär sig väldigt snabbt. Han är väldigt tuff. Han kastar bollen extremt bra. Så att det här är helt klart en stjärna i görande. Och det är så roligt. Jag har aldrig varit med om maken till att ett lag som var så dåligt förra året på grund av en spelare i mångt och mycket har gått och blivit så bra året efter.
För de har ju bytt, det är inte bara Manning de har bytt, de har ju bytt mycket i laget i övrigt också sen.
Absolut.
Deras sist.
Absolut, det har de gjort. Ja, det var vi nämnt tidigare, de har väl 43 nya spelare inför den här säsongen, så det är ju ett helt nytt lag egentligen. Och därför är det extra roligt för Colts som lag att man går till slutspel och spelar så bra första säsongen. Kan de bygga på det här sen med lite draft picks, med ett år under bältet, med ja, och så vidare, så det, framtiden ser helt klart ljus ut för Colts, så att jag skulle inte förvåna mig om de kommer att vara topplag framöver i NFL, precis som det var under Manning alla år. Så att, och om vi ska ta hans motståndare Joe Flacco, så är det ju, han är ju inne på sitt femte år tror jag, och han har ju gått till slutspel alla år, men sällan har han väl fått så mycket kritik som han har fått den här säsongen, och framförallt på slutet. Han har ju inte heller sett han har inte sett bra ut alls vissa matcher. Så att här är nästan så jag skulle säga att Colts har en fördel alltså.
Det gör du helt rätt, jag tycker.
Jag tycker också
Baltimore
det.
Det känns väldigt annorlunda i år, för förut har man alltid sett Baltimore som en liten dark horse sådär.
Absolut.
De har ett bra defense och defense wins championships brukar man säga.
Allt det där, ja, exakt. Det här är väl det sämsta Baltimore defense på 10 år eller något sånt.
Precis, i år så är inte känslan densamma här.
Absolut inte. Jag tror ju att Colts kommer vinna det här. Kanske lite övertro på dem. Det kanske får äta upp mina ord här, men jag tror att de kommer göra det. De kommer rida på den här makalösa vågen de är inne i nu. Med formmässigt, de har sin head coach tillbaka efter hans cancerbehandlingar.
Fick en väldigt stor hyllning nu.
Väldigt, väldigt stor hyllning. Och han är ju en defensive mastermind. Och de spelade väldigt bra mot Texans. Två interceptions var på Matt Schaub har jag för mig. Och då är Matt Schaub en bättre quarterback än vad Joe Flacco är. Nu är det fri på bortaplan då. Det är väl det som skulle kunna tala för Ravens egentligen. För jag tycker inte de har så mycket fördel förutom på en position.
Vi har ju sagt tidigare att Flacco är helt annan på hemmaplan, men han har inte varit någon helt annan på hemmaplan.
Det har han inte varit, han har varit precis samma Flacco på hemmaplan, och det är ju oroväckande om man är Ravens fan, för att skulle han förlora den här matchen, då är det nog många som börjar ifrågasätta om han verkligen är en franchise quarterback eller inte. Så att jag tycker att helt klart fördelen där går till Colts.
Om vi ska titta på running backs, det här har ju Baltimore, Ray Rice som...
Absolut, där skulle jag säga att det är en stor fördel till Ravens. Uh-huh. Jag tycker att Ballard gjorde det i sig helt okej mot Houston. Men ja, Ray Rice är Ray Rice, och han har ju sett bra ut på slutet, och de har börjat använda honom på ett lite annat sätt sen de bytte offensive coordinator till Jim Caldwell. Men man ska ändå komma ihåg att Chuck Pagano som är head coach här i Colts, han kom ju från Ravens förra året. Han var deras defensive coordinator förra året. Så han kan ju hela det här. Han kan ju både offense och defense i Ravens utan till. I princip. Det är klart att de ser lite annorlunda ut utan honom, men... Han har ju hållit Houston till ganska låga rushing totals i de två matcherna de har mött. Det kommer nog inte bli helt lätt för Ray Rice. Han kommer nog inte ha någon Adrian Peterson dag, men han kommer helt klart ha en bättre dag än Ballard. Och han är väl nyckeln om Ravens ska slå Colts.
Yes, om vi hoppar till receivers då.
Absolut. Ingen av lagen har väl någon så här jätteimponerande uppsättning då. Colts har ju Reggie Wayne och T.Y. Hilton som vi diskuterade innan, som är en oerhörd sensation och en trevlig överraskning i år. Och Ravens har ju då Anquan Boldin och Torrey Smith. Det är väl de stora namnen där. Ganska lika egentligen skulle jag väl säga, att kanske att Reggie Wayne är något bättre än Anquan Boldin, och Torrey Smith är något bättre än T.Y. Hilton. Så att jag skulle säga att det är jämnt där. Kanske en fördel Colts på grund av quarterback.
Men det är en annan kategori.
Det är en annan kategori, men de är connectade.
Definitivt. Har man bra på de två kategorierna, som till exempel Green Bay, då blir det extra poäng.
Då blir det extra poäng, exakt.
Om man går till defense då, det som har varit Ravens signum. Hur står sig?
Absolut. Ja, baserat på säsongen så vet tusan alltså. Jag skulle säga att det är jämnt. Inga monster defense någon av dem. Kanske att att Ravens får en boost nu när Ray Lewis är tillbaks. Allt sånt här, så att de kanske kan step it up, och kan de göra det, då tror jag att Ravens kan vinna. Min prediction baseras på att Ravens defense kommer fortsätta spela likadant som de har gjort. Och då ser det inte så bra ut. Så att inget jättedefens hos något av lagen. Ganska jämnt mellan defense skulle jag säga.
Ingen fördel Ravens här?
Marginellt. Ja, om jag ska sätta en fördel. Jo, men det är väl, Ravens har väl en fördel defensivt. På hemmaplan också med crowd noise och sådär, så har de, då har de en fördel. Det kan de nog säga.
Bidibidu, då ska vi se. Coach är kvar, just
det. Ja, här har vi då det är spännande, för att Chuck Pagano som sagt varit borta större delen, så man vet ju inte hur stor del han har det där. Det har ju rapporterats att han har coachat rätt aktivt från sjukhuset, men att han har varit borta större delen, och det är Bruce Arians som är offensive coordinator, som är ju helt briljant. Han är ju helt klart bättre än motsvarande hos Raven, men med head coach så får man nog ändå ge fördelen till Jim Harbaugh där, som är rutinerad och har coachat det här laget länge nu och vunnit åtminstone en slutspelsmatch, tror jag, varenda år sedan han kom in i laget. Så att där får man nog ge fördelen till honom.
Då kommer Ravens ut som lite favorit här då.
Ja, kanske om man ska enligt rankingarna, men jag tror ändå att quarterback-fördelen kommer att spela så pass stor. Det är så lite under fördel på de andra, tycker jag. Så jag tror att quarterback-fördelen för Colts kommer att avgöra det här. Jag tror att Luck kommer
Du tror att det är en större fördel bra. Än vad Ravens har på running back?
Exakt.
Okej. Okay. Ravens är ju faktiskt en touchdown favorite här på hemmaplan, och det indikerar ju att även på en neutral plan så hade Ravens varit ungefär ett field goal bättre än Colts. Men du håller inte riktigt med om den värderingen.
Nej, men som sagt, det känns som en high risk, high reward prediction från min sida. För att man ska ändå komma ihåg att det är Andrew Lucks första playoff start. Flacco har varit här tidigare. Det är hemmaplan för Ravens. Så att alla grejer egentligen pekar ju för Baltimore. Men någonstans måste man ju picka en liten upset. Någonting som sticker ut lite från mängden. Jag tror att det blir den här matchen. Dels för att det skulle vara sjukt häftigt om Colts skulle slå Ravens, Houston slår Cincy, och Andrew Luck får då alltså åka till Denver och möta Colts ikon, gamla ikon Peyton Manning. Hur ballt vore inte det? Det kanske är med hjärtat jag väljer, men jag tror på Colts i den här matchen.
Ja, du tog orden ur munnen på mig. Jag hade tänkt jag skulle runda av där, men att
vi kan faktiskt runda av
det. Få den matchappen.
Shit, jag var ganska nöjd med den, måste jag säga.
Ja. Om vi då spekulerar i Houston mot Patriots, tror du att Houston har någon chans att ta Patriots på bortaplan?
De var ju totalt utskåpade där för några veckor sedan, så att nej, inte som det ser ut nu. Patriots har ju ruggit bra ut i sista matchen, nollade Miami, och de har ju sett väldigt bra ut med undantag för San Francisco-matchen, där de inte var bra i första halvlek men totalt lysande i andra halvlek offensivt. Så att nej, jag tror inte det. det är klart att det finns inga lätta matcher i ett slutspel. Och någonstans kommer säkert komma ett lag som helt plötsligt bara prickar formen och blir ruggigt bra. Men det är klart att om det skulle bli den matchupen, så då skulle jag säga att Patriots är favoriter, helt klart.
Ja, det är ju lite så charmen med NFL-spel. Det är ju bara en match också.
Absolut.
Så allting kan ju verkligen hända.
Men i AFC så känns det ju upplagt för drömmatchupen i AFC Championship med Peyton Manning mot Tom Brady och allt vad det innebär och hela den historiken. Det är ju, känns väldigt upplagt för det, mycket mer än vad det gör i NFC, vilka som kommer möta vilka. Det är mycket svårare att tippa det. Precis som det har varit hela säsongen, vilka som ska gå till slutspel eller inte. Det känns som AFC, där är det verkligen upplagt för Broncos Patriots i Championship, verkligen.
För även om vi har Packers stora favorit mot Vikings, så kommer ju Packers vara tvungna att spela på bortaplan då. Mot antingen mot antingen San Francisco eller Atlanta. Och det kommer bli en väldigt tuff match.
Absolut, det beror ju på hur utfallet blir i de andra matcherna. Vilken av de två lagarna får möta.
För det, så funkar ju också NFL-spel, att det går ju efter rankingen. Så att det är ju inte klart att ett lag från den här matchappen kommer möta ett lag i nästa runda. Utan det beror
det är
på
väl om, Är det inte klart ändå? För att de har väl bättre ranking än både Redskins och Seahawks.
Ja, just det. För Green Bay del så är det klart att vinner Green Bay så kommer de att få möta San Francisco, just det.
Exakt, så är det. Men om vinner Vikings, då kommer då blir det Seahawks eller Redskins som får möta San Francisco.
Precis. Så svårt att
säga. Ja, och San Francisco Green Bay blir en häftig matchup det också. Ja. Helt klart.
Spännande.
Om det blir det.
Ja, det blir det.
Det blir det. Vi slår fast det.
Seattle Washington kvar.
Herregud, vilken matchup det här är. Det här är ju...
Börja prata bara.
Ja, jag vet inte vilken ände jag ska börja. Vi börjar väl med quarterbacks där vi har börjat tidigare.
Ja.
Två rookie quarterbacks, två kandidater för rookie of the year, helt klart. Ganska lika quarterbacks skulle jag säga. RG3 och Russell Wilson har ju varit oerhört bra den här säsongen. Och RG3 är väl... Han är redan nu en av de största stjärnorna i ligan, känns det som, på sättet som han spelar och hur bra han är. Och Russell Wilson har ju varit lite mer tysta, men han har fått en del uppmärksamhet nu på slutet. RG3 har ju varit skadad lite och de sista matcherna har han ändå sett lite... Han springer inte lika mycket som han gjort innan. Medan Russell Wilson har ju sprungit desto mer. Om RG3 är 100% så är nog RG3 lite bättre än Russell Wilson, men det är jämnt alltså. Det är väldigt jämnt, för jag är oerhört imponerad av Russell Wilson. Och det ska bli sjukt häftigt att se den här matchupen alltså. Det ska det bli.
Vi får väl ge RG3 den på hemmaplan då?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag vi gör.
Om vi går på running backs, då gissar jag att vi har kanske en liten fördel på Lynch i Seahawks.
Ja, jag vet inte. Det känns som jag inte riktigt uppmärksammat Alfred Morris så mycket som han förtjänar. Han hade alltså 200 yards i sista matchen och gick därmed om Marshawn Lynch och var den running back i NFL som fick näst flest yard. Och han är också en oerhörd överraskning den här säsongen. Och också en kandidat till rookie of the year, om man ska vara helt ärlig. För vem hade trott att han skulle ha den? Doug Martin var ju den running back, rookie running back, som fick flest uppmärksamhet, eller mest uppmärksamhet där i mitten av säsongen. Han hade en makalös streak där. Men Alfred Morris är ju makalös bra. Så att, men det är klart att i en slutspel där mot ett så pass bra defense som Seattle ändå är. Just den här matchupen så då tar jag nog Lynch hellre. För han har gjort oerhört bra grejer i slutspel förut. Vi kommer väl alla ihåg hans run mot... Saints när de vann för 2 år sedan är det va? De vann hemma mot Saints, så att, eller borta mot Saints var det kanske. Så att liten fördel Lynch, men det är, båda har bra rushing attacks. Och även om man ska ha rushing attacks, då är det inte bara running back, så är båda quarterbacken en stor del i det. Och är RG3 inte helt frisk, då kan de ju inte spela sitt read option som de har gjort med stor framgång. Medan Seahawks kan göra det, vilket de också använder till stor framgång. Det är det jag menar, de här lagen känns rätt lika till sättet de spelar. De har bra running backs, bra play action game, mobila quarterbacks, och de utnyttjar read option väldigt, väldigt framgångsrikt. Men en fördel Seahawks skulle jag ändå säga. Liten fördel, men om en fördel.
Ja, för här ljuger ju egentligen lite. Eller ljuger gör den ju inte. Men om man tittar på rush yards per game så har ju faktiskt Redskins 8 yards per game mer än Seattle.
Ja.
Det beror ju bland annat på att Ardifri springer så mycket också.
Absolut, han har sprungit mer än vad Russell Wilson har gjort kanske.
Vad blev det för det för vi?
Vi sätter Seahawks som en liten favorit där.
Tack för den. Tar alla extra poäng jag kan få här.
Absolut. Det förstår jag.
Om vi tittar på receivers då.
Ja, ingen av lagen har väl någon sådär jättestjärnspäckad uppsättning i receivers. De har ju, där skulle jag ändå säga att ja, jag vet inte riktigt. Redskins har ju Santana Moss och Pegerson, och Seahawks har ju Sidney Rice som är sitt stora vapen. Jag skulle säga att det är jämnt där faktiskt. Ja, jag skulle säga att det är jämnt. Det är nog dött lopp.
Om vi tittar på defense då, där har ju Seahawks ändå ett litet signal på att de har en väldigt bra defense.
Det tycker jag nog de har en klar fördel. Washington har många skador. De ska komma ihåg att Washington har spelat bättre defensivt nu på slutet. Det ska man ge dem. Och om man tittar på deras matcher så märker man att deras defensive coordinator spelar lite annorlunda defense nu jämfört med vad han gjorde i början av säsongen. I och med att de tappade så många starter under preseason, så de backupsen, han litar inte tillräckligt på dem för att göra det han egentligen ville göra. Nu har de mycket mer man-man, zero coverage, blitz packages och annat sånt som han vill göra, och de är bättre nu, men det är klart att här har ju Seahawks en enorm fördel. Deras defense har vi hyllat många gånger, välförtjänt, och det är bara makalöst bra helt enkelt. De har bra corners, de har bra passers, de har bra linebackers, de har bra safeties, de har, ja, det är ju jättebra helt enkelt. Så att om Ardifri inte är 100% och inte kan röra sig så bra som han har gjort, så kommer han få lite problem här, tror jag.
Och om vi då av sista kategorin är coach.
Jag tycker att Pete Carroll borde få Coach of the Year Award.
Och han är tränare med,
i Seahawks. Med tanke på att han valde alltså Russell Wilson för Matt Flynn, som var deras stora free agent värvning från Green Bay, quarterbacken från Green Bay, som de betalade $10 million bara i år. Och ändå så valde han alltså att starta Russell Wilson. Och han har ju ett öga. Det var också i den här podcasten jag nämnde innan, så var Brian Billick, han sa att inför säsongen så sa han att Pete Carroll, antingen så vet han mer än alla andra om quarterbacks, eller så tror han att han vet mer än alla andra. Och med facit i hand så ja, han vet nog mer än oss andra vad det gäller quarterbacks. Han är ju oerhört häftig att se på, hur mycket energi han har. Men på andra sidan står Shanahan, Mike Shanahan, legendarisk coach egentligen i NFL, från hans tid i Broncos framförallt. Så det är klart att han har ju rutin i massor. Så att jag tror jag skulle nog sätta fördelen till Redskins om man bara ska ta de personerna mot varann. Men det är ju inte, det är ingen stor, jättestor fördel så. Det är ingen som är jättemycket bättre än den andra, så att säga.
Okej, så om vi ska summera den här matchappen, så liten fördel Redskins på quarterback, liten fördel Seahawks på running game, och stor fördel Seahawks på defense. Är det defense som kommer att avgöra den här matchen?
Det tror jag.
Till fördel för Seahawks.
Absolut. Vi vet ju att det är hemmaplan för Redskins. Och hur vinner man på bortaplan i slutspel? Jo, man tar med sig ett bra running game, check Seahawks. Man tar med sig ett väldigt bra defense, check Seahawks. Så jag tror att Seahawks vinner den här matchen. Inte med mycket. Och det kommer säkert bli en oerhört spännande match. Men jag tror att Seahawks kommer vinna den här matchen. Och jag är till dig i alla fall sagt att jag tror att det kommer bli Broncos Seahawks i Super Bowl, så jag håller väl fast vid det.
Ja, det finns all anledning att sitta uppe på söndag.
All anledning, tyvärr.
Det är alltså Ravens Colts 7:00 svensk tid och Redskins Seahawks 22:30, så det är helt överkommet, så det får man inte missa.
Ja, det är tidiga matcherna på söndag, men det är ju perfekt. Nej, men det är till och med överkommet för mig som brukar gå upp vid 17:00 på vardagar, så att Nej, det är klart. Då sitter jag definitivt uppe. Det är en match man absolut inte vill missa.
Har vi något mer att tillägga då?
Bara ett sjukt häftigt slutspel. Det är en av de stora sporthändelserna i år, framförallt med NHL inte igången. Så att titta, stirra inte bara blinda nu här på JVM i hockey, utan fokusera verkligen på den här de här matchupen. Första gången någonsin, eller i alla fall på väldigt länge, alla lag som är slutspel över 10 vinster. Sjukt häftiga matchups. Så att håll verkligen koll på det här och missa för guds skull inte de här matcherna, för att alla de här matcherna är värda att se och kommer i sig vara en upplevelse. Så att vi som gillar NFL har verkligen en rolig månad framför oss, så att det är bara tacka och bocka för att det är så.
Och så länge man inte ska ut och fira en svensk seger i finalen då i junior-VM allt för mycket, så går det ju att kombinera.
Men varför finns det bättre sätt att fira ett JVM-guld än att sitta med några kalla Budweisers och njuta av extremt bra sport? Jag tycker det låter helt perfekt.
Absolut. Jag måste nog sätta en påminnelse att jag måste till systemet då imorgon.
Absolut, man får ta en sväng förbi det.
Okej, men då rundar vi av det om vi inte har något mer, och sen hörs vi helt enkelt efter. Vi får se om vi kombinerar en podcast efter de här matcherna med inför nästa, eller hur vi gör.
Absolut. Som sagt, missa inte och njut nu ordentligt, så hörs vi i nästa vecka.
Bra. Tack så mycket.
Tack så mycket.